Hej allihopa och varmt välkomna till vår podcast Kulturbarnen, avsnitt 100!
Oj, 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 oj.
Med mig, Ida Thirén, författare och kulturjournalist.
Och med mig, Pontus de Wolf, musikproducent, låtskrivare och poddare får man väl liksom
poddare drämma till med. Poddare i 100 avsnitt.
Oj, oj, oj. Det är den längsta podden jag har haft. Du har ändå haft två till tidigare.
Ja, det är den enda podden som jag har haft, så att det är inte dåligt.
Nej, men det är nog det längsta återkommande jag har haft överhuvudtaget. Jag vet inte, har du skrivit 100 krönikor?
Nej, det har jag nog inte riktigt. Nej, inte långt ifrån, men nej, jag har nog inte det.
Jag skrev ju min musikbok 100 frågor och svar om musik.
Ja, just.
Eller om det var 101. Så nu är jag där uppe och nosar. Nu kan vi bli en bok.
Ja, alltså, när man, nu har vi hållit på med det här då i 100 timmar nästan. Och jag har tänkt mycket på, alltså, vi har ju inte jättemånga lyssnare i förhållande till att vi har hunnit 100 avsnitt. Alltså det har varit ganska jämn, det har inte varit en enorm exponentiell ökning, jag ska säga. Men jag tänker på det ibland så här, även om vi säger att vi bara har några 100 lyssnare på något avsnitt liksom. Jag brukar väl ha mer än så, men nu säger jag bara, hade man haft ett möte i ABF-huset i Stockholm eller någon aula någonstans med typ några 100 aktiva lyssnare, då hade man ju varit hur nöjd som helst.
Ja, och jag tycker vi har drivit på det här bra, att vi har bytt ut de ointresserade lyssnarna som var med kanske i början för att de var nyfikna mot mycket mer intresserade och bättre lyssnare. Så att vi fyller upp så att kvoten liksom, för att annars går man ju ner om man inte skaffar sig intresserade lyssnare. Det tycker jag känns väldigt bra.
Ja, men jag tror att de som lyssnar på oss gillar det vi pratar om. Ja. De är inte bara här för att lyssna på när jag berättade om hur min kille friade till mig på Gotland. Se avsnitt kanske 20, eller jag vet inte.
Nej, precis. Ja. Nej, men det är roligt att se vad den har utvecklats till. Och vi kommer ju fira det här nu i veckan. Serendipitously. Alltså, ja. av en tillfällighet med vår första livepodd.
Ja, ni är så välkomna.
Det ska bli så kul. Ska vi leda dem rätt, våra kära lyssnare, så att de hittar dit?
Ja, men det tycker jag. Det är alltså på Affordable Art Fair här i Stockholm. Och man kan komma dit antingen genom gratisbussar som går varje halvtimme från Centralen. Eller så kan man ta SLs egna båtar. Eller så kan man ta SLs buss. Eller så kan man cykla eller gå. Eller så. Och det är vid Nacka strand. Och den här mässan kommer hålla på från nu på onsdag i vernissaget. Och håller på till söndag. Och det är öppet varje dag. De har särskilda visningar för barnvagnar. Eller för familjer. Och de har även yoga som man kan använda sig till. Men de har lite olika aktiviteter. Också kvällsöppet med så här date night om man vill gå lite senare. Men på torsdag håller alltså Pontus och jag i en livepodd på deras after work.
Och det är den första officiella dagen. Pressvisningar och vernissage och sånt där måste man ju ha speciella inbjudningar till. Men torsdagen är det öppet för allmänheten redan från klockan 11. Och vi kör ju klockan 5. Och vi har ju fått en härlig rabattkod som man kan använda för att gå 2 för 1. Det är väldigt, det blir plötsligt väldigt affordable då med halva priset.
Ja, och det här gäller ju både om man vill komma och se på oss på torsdag, komma och gå på utställningen eller på mässan och även se oss live. Men det gäller också under hela veckan, gäller den här koden.
Ja, precis. Och den är Kulturbarnen med stort K och så 241. Alltså Kulturbarnen 241.
241.
Och jag var så här många år gammal när jag förstod att 241 betyder 2 for 1. Så där kan ni slå mig med hästlängder. Alla har fattat ut om jag, skulle jag tro.
Du trodde det var en sån här rappare som måste representera sin postkod. Liksom.
Ja, eller
jag rappar 241.
En nattbuss, liksom.
En nattbuss, ja. Ta nattbussen och se oss livepodda på torsdag i Stockholm om nya vägarna förbi.
Jag skulle åka båten från Nybrokajen eller Allmänna gränd, also known as Djurgården eller Gröna Lund.
Ja, du har ju din studio där ute på vid Moderna museet.
Ja, jag kanske ska åka därifrån bara för att liksom, vi får se.
Du får livestreama.
Nej, men det ska bli kul. Vi kommer ju vara där innan för att insupa. Vi ska ju prata ganska mycket om verken, har vi tänkt.
Ja, det är ju först.
Det är liksom själva mässans tema och idé. Att det kommer en massa spännande konstnärer och gallerister och ställer ut konstverk för upp till 100 000 kronor. Kan man köpa dem för.
Och vissa kostar bara 3-4 000. Så det finns konstverk för jättemånga plånböcker.
Ja, det är jättebra.
Perfekt.
Så det ska bli väldigt spännande.
Ja.
Kul att prata inför publik också. Vi måste ju fixa... Ja, då kommer vi få höra Kantos grymma musik som vi haft som vignett här genom PA-t.
Oj, det, alltså det är som tur att du ska vara med och sköta djuret, känner jag. Ja. För det där är helt över min förmåga.
Ja, men jag kommer ha det som ett, vad säger man, ett soundboard table.
Ja. Ja, men vi kompletterar varandra bra. Jag bara babblar och du kan allting om teknik.
Så underbart. Det är våra roller satta i sten.
Ja. Ja, nu har det varit bokmässan i helgen. Men jag har inte varit där.
Du har varit där.
Nej, jag har faktiskt aldrig... Jag har varit där en... Kanske två gånger. Jag har varit där en gång när jag... för typ 12-13 år sedan kanske. När jag jobbade för tidningen ETC. En period, några månader. Det var enda gången jag har haft ett jobb. Det var några månader där. Som jag skötte deras marknadsföring. Jag har också berättat i podden tidigare att de tyckte jag la för mycket tid på Facebook. Och sen blev de så här, störst i Sverige på Facebook. Jag bara, ja, det var ju bra. Nej, men jag klarade inte riktigt av att jobba heltid, det var inte för mig. Men jag jobbade några månader och då var jag bland annat med på bokmässan. Och skötte deras monterprogram där. Men det är ju nu typ 12-13 år sedan. Så jag, jag tror jag varit där en gång. Jag minns inte. En gång till tror jag med min tidskrift. Men jag har faktiskt aldrig varit där och gjort någonting. Alltså det har varit kul att komma dit.
Så var det ju pandemi.
Ja, precis. Min bok kom ju precis runt typ så här, samtidigt som bokmässan då när det var pandemi. Och sen året efter, jag vet inte, då var väl den redan gammal typ. Eller jag vet inte.
Mm.
Så jag har liksom aldrig riktigt prickat in där. Jag skulle jättegärna åka dit någon gång och antingen prata själv eller hålla i samtal eller moderera. Och så att vi får väl se. Man får hoppas att det kommer hända en dag. Kul att träffa lite läsare och så, men någon gång kanske.
Ja, men verkligen. Jag var där en gång då när jag skrev just den här, eller hade släppt den här musikboken.
Ja,
det är också därför det släpps så mycket böcker på hösten, kan man ju flika in.
Mm.
För att den där mässan hålls då. Det är väl liksom det största som händer i Sverige efter julafton, rent försäljningsmässigt. Men då hade vi som trick, jag och Salem, som jag skrev den tillsammans med, att vi erbjöd oss att spela live i de olika montrarna. Vi släppte en låt som hette Jag är frågan, du är svaret tillsammans med den här boken.
Oh.
Så att då blev man ju inbjuden överallt. Om man kunde liksom vara folks musiknummer. Så det är kanske något du ska tänka inför.
Skriva en låt.
Ja.
Vi kan skriva en låt med podden så vi får vara med.
Verkligen. Alltså det är sånt där man får snika in för att folk gillar ju att ha musiknummer eller någon form av underhållning.
Men det är lite ett mysterium hur de där sakerna funkar. Så är det typ med alla såna här, kanske i alla branscher, jag vet inte, men hur man ska få vara med. Alltså hur funkar det egentligen? Vem ska man höra av sig till? Vem hör av sig? Ska jag göra det? Ska mitt förlag göra det? Ska min PR-person göra det? Alltså till vem ska man höra av sig? Det känns som att det är så mycket bara så slump och kontakter och vänner. Men vi frågar henne, hon är ju i närheten. Alltså det är väldigt svårt att förstå hur det här funkar.
Ja, men USP:en kan ju verkligen vara någonting annat än vad man är där för. Vi ville ju liksom berätta om vår bok. Men vår grej var att vi sjöng.
Mm. Men det är ju liksom ett stort problem i kulturvärlden generellt. Att den är så väldigt opaque, som man säger på engelska. Alltså den är så icke-transparent. Det är så oklart vad och hur saker funkar. Och det blir ju liksom... Effekten av det blir ju en slags gatekeepande. Alltså att människor hålls utanför. Om man inte själv vet hur det funkar. Och så riskerar man att bryta mot regler. Jag har för exempel blivit utskälld här nyligen av någon. För jag hade hört av mig till någon på Facebook. Och skrivit så här, privat. Liksom, hej, det får du inte göra. Det här jag vet inte riktigt. Alltså, det är en lång historia.
Men
det var tydligen väldigt känsligt. Det får du be din agent höra av sig. Jag har väl ingen agent i Sverige. Alltså du behöver fan ha en agent i svensk. Ja, skitsamma. Men det känns som att det är väldigt oklart hur saker funkar. Jag tycker det är liksom, det är svårt att förändra. Alltså det är ju, och många, ofta är det bara så här, folk som gör saker på sin fritid eller ideellt eller privat. Så svårt att veta hur man ska lösa det. Men effekten är ju faktiskt att det blir lite, man håller ute folk lite grann. För att är man inte redan inne i smeten och känner folk, då är det väldigt svårt att komma in. Så det är ju ett problem.
Men det där hänger ju ihop med, så där är ju Sverige generellt. Alltså Sverige är ju...
Hur tänker du då? Liksom,
Sverige är ett väldigt så här öppet samhälle, men om man, eller liksom, ja, på pappret. Men, men man måste ju verkligen vara invigd i hur allting fungerar.
För ja,
att kunna
sant.
Vara fungerande i det. Det är ett väldigt svårt samhälle att ta sig in i rent så här, ja men det kollar du med arbetsförmedlingen. Så här. Eller så här, vadå, har du ingen egen dator? Eller liksom, nej men då förstår du, då måste du ju gå till ett bibliotek. Och där måste du ha ditt... Alltså, det är ett
mycket
svårt...
Mycket outtalat.
Väldigt mycket outtalat. Och det är väl för att vi... Man liksom lär sig det tidigt. Är väl en del av det. Att liksom...
Mm.
Och det är inte bara det här stå höger i rulltrappan. Men det är liksom nära på. Att det finns massa oskrivna regler.
Ja, men det är också dels för att det är så homogent, eller har varit homogent i alla fall tidigare, och även för att vi har haft relativt lite inflyttning. Alltså nu menar jag inte bara invandring på det sättet vi ser på det idag, men så här, inflyttning typ. Vem fan åker till längst upp i norra Europa? Det har ju inte kommit hit någon förrän typ, ja men kanske 70-talet. Så länge var det ju ett land där typ de som bodde här och det var inga andra som kom hit. Så då behövde man inte kanske informera så mycket. Så väldigt mycket är ju bara outtalat. Bara, så här är svensk kultur. Och det är ingen som riktigt förstår varför man ska bara köpa det.
Ja, verkligen. Men vad har du gjort då? Du som inte har varit på bokmässan.
Jag har faktiskt varit i Lund. Min dotters pappa är fortfarande kvar här några veckor till innan han åker tillbaka till USA. Sen är jag tillbaka att vara heltid ensamstående. Då. Nu har jag lite så halvtid så att jag kan göra saker. Det kommer jag inte kunna göra på 7 månader sen. Så att man får passa på nu att uträtta sina ärenden utanför hemmet. Men jag också en anledning att jag inte kan gå ut så ofta på grejer, och då får man inte de här kontakterna och kan liksom stöta på att hallå, jag finns typ, för jag kan inte riktigt göra saker på kvällarna. Men i alla fall, nu ska jag inte klaga på det, men jag var i Lund med min skola. Jag pluggar ju min master i historia just nu.
Ja.
Jag tyckte det var en kul grej att få en examen där. Eller snarare, jag hade inget bättre för mig. Jag visste inte hur jag skulle försörja mig, så jag tänkte, jag har ju lite CSN kvar. Och då hade vi en workshop där nere om tidig modern, om man ska skriva sin mastersuppsats om någonting som har att göra med tidig modern tid. Så det var jätteintressant och givande och kul att komma in i forskarvärlden lite grann och prata med seniora forskare och sådär.
Oj,
och sen på vägen hem, så stannade jag till i Värnamo, min hemstad. För er som har lyssnat på podden förut så har ni hört talas om Värnamo, vad heter det? Culture and Science Center. Nej, Ida Tirén
Culture and Science Center. Ja, precis.
Som ligger i Värnamo. Det är det framtida namnet alltså. Just nu heter det Gummifabriken. Men en dag, jag var på mina föräldrar lite grann. Och det var kul, för jag tycker väldigt mycket om mina föräldrar. Jag vet att det är en utrotningshotat släkte som faktiskt kom överens med mina föräldrar. Men ja, mina föräldrar var ju ganska unga när de fick mig. Min mamma var bara 23 eller 24, pappa var 27. Så att de är ju nu... nu är vi jämngamla. Nej, men liksom, nu är man ju inte så... alltså den där 20 år, det är ju inte så mycket längre när man är som jag, 38, liksom, börjar närma sig 40. Då är det plötsligt... Ja. Och de är 60. Alltså det är ju så här, vi skulle ju kunna umgå. Jag har ju kompisar som har 20 års åldersskillnad liksom.
Annelies.
Så att vi har mycket kul ihop och man känner sig... Ja. Så att jag var där och det var kul att vara där utan mitt barn. För annars brukar jag alltid åka dit med min dotter. Men det var kul att få umgås lite med dem på egen hand och catchas.
Ja, det måste vara så speciellt.
Och sen har jag hållit på med, två artiklar som jag ska skriva här nu. Den ena är väl lite officiell, det är för 20-talet, tidskriften. Det är en intervju med en iransk konstnär som bor i Sverige. Atossa Faramand. Och den andra tror jag inte är officiell ännu, men det är också för, det är för en stor dagstidning. Jag ska berätta nästa vecka vad det är för någonting.
Oj, spännande.
Så jag har deadline imorgon. Så jag satt faktiskt med den nu här innan vi pratade. Och sen har jag då allting till skolan. Och sen har jag ju deadline på min bok. Så jag kan berätta mer om sen. Men jag har ganska mycket att göra.
Ja, det må jag säga. Verkligen.
Och Kulturrådet också. Läsa 20 böcker i månaden. Så att jag har lite att stå i. vad har du haft för dig, Pontus?
Jag har tänkt mycket på träd.
As one does. Mm.
Ja, exakt. Det började egentligen förra helgen när vi var på Nationalmuseum. Det hotade museet.
Ja.
Och kikade på den tillfälliga utställningen där trädgården, konst och natur under 6 sekler.
Ja.
Den var jättespännande. Det kändes ju verkligen, alltså man har ju fortfarande att göra med gammal konst. De har ju en designdel där, men när de har så här tillfälliga utställningar så är det ändå liksom som att man bara hittat ett nytt rum på den permanenta utställningen. Så det är så här Carl Larsson och Rembrandt och Monet och de liksom vanliga, bara att man har liksom, oj, här inne fanns det ett där de har målat trädgård där allihopa. Så det är liksom kvar i samma intrycksvärld på något vis, men det var väldigt spännande att se människans tidiga relation till naturen och vad man läser in i den och hur man har så här, tagit kontroll över den, visat makt genom att kunna organisera och plantera och göra den symmetrisk liksom, genom planerade trädgårdar och parker och odlingar och sånt där. Så det är väldigt mycket, dels rena liksom naturalistiska tavlor eller impressionistiska och sådär som är jättefina inlån och så, till rena så här, historiska dokument om hur man så här, anlade olika trädgårdar, om det är Versailles eller Drottningholm och så här. Så det är liksom mycket historiskt material kring hur man har byggt fram kunskaper och traditioner kring trädgårdar och så.
Mm.
Och liksom kontrollerat naturen. Så den är väldigt spännande. Den har liksom ett utbildande syfte, känner man mer, än att utöver att bara vara ren liksom
estetisk.
Ja, precis.
Jaha, men du tänkte på träd sen dess alltså?
Ja, sen har jag, det brukar ofta vara så där tycker jag, att man går på en grej och sen så börjar liksom ens sinnen öppna sig för det mer och mer. Och så börjar man liksom se alltså nyheter som ploppar upp om träd och natur och avverkning och skog, vildsvin som har pest med sig och stänger av stora skogområden. Man börjar se det lite mer så här med skarpare kanter tycker jag, när man har varit på en utställning. Det brukar även jag brukar även känna så om man går på någon så här jättefin restaurang. Jag har varit på fine dining restauranger så här Michelin kanske 2-3 gånger i mitt liv, men då känns det hela tiden som att jag går en liten utbildning när jag är på den middagen. Att jag så här stimulerar tillagningssätt och smaker och sånt där som liksom öppnar upp för att jag ska upptäcka saker när jag äter till vardags sen.
Ja, just det.
Att det inte bara är en så här, det var gott, under 2 timmar blev jag jättemätt, utan det verkligen är så här ett planerat schema. Så här ska vi, nu ska vi bearbeta din mun och näsa och mage liksom, under några timmar. Att det blir en så här crash course i uppskatta mat.
Men det är ju liksom det som är så underbart med folk som specialiserar sig på grejer, att de kan börja se nyanser där man själv bara ser något trubbigt. Där jag bara ser något grönt löv, ser andra liksom en hel värld om de kan mycket om träd till exempel.
Ja.
Eller samma med mat. Och det är ju så intressant att ta del av deras liksom världsbild och detaljsinne där jag saknar det.
Ja.
Så det är underbart.
Ja, och särskilt om det då berättas bra eller liksom på ett attraktivt sätt då. Som att det stimulerar både det estetiska och vackra för en och att man blir liksom nyfiken och intresserad. För att det, jag tycker det är spännande med, så här, nu ska jag slakta ett ord där, men aboriginism Kan det heta så? När man är...
Arborism.
Ja, arborist, ja, precis. Vi har ju till exempel ett... den här huset och tomten som vi har på Gotland, som är 100 år gammal, den är ju liksom jätteväl planerad av någon trädgårdsmästare som härjade runt där nere i bygden för typ 80 år sedan. Så man kan se på så här flygfoton från 50-talet att den är så här anlagd då, vår trädgård. Och nu så ser vi liksom resultatet av uppvuxna ekar och granar och äppelträd som liksom växer enligt ett speciellt schema, så att det hela tiden liksom blommar upp någonting nytt över våren, sommaren och hösten. Att det är någon med ett sinne för det, så att man inte bara så här, planterar liksom bara syren och så är det blomstrar en vecka i maj och sen är det brunt resten av året, utan att det är en så här, ett schema, verkligen.
Nej, men hade vi verkligen levat i kontakt med tidens gång och naturen, då hade ju samhället sett annorlunda ut. Då hade vi ju tänkt annorlunda kring exempel utbildning. Jag menar, att investera lite exempel i förskolan och sen då i skolan, att investera pengar i det. Mm. Det är ju en struntsumma jämfört med vad det kostar att ha massa människor som är utanför samhället eller som blir kriminella. Och det vi ser idag när alla kommer och säger att ingen har varnat för det här. Jättemånga av oss har varnat för det här. Vi har sagt, skär inte ner på skolan, skär inte ner på socialförvaltningen. Bygg bättre, mindre segregerande boenden. Jag har sagt det här och hört folk säga det här sedan jag var liten. Mm. Det är jättemånga som har varnat för det här. Istället har man liksom privatiserat och sålt ut och liksom skurit ner på, det, på välfärden och det offentliga, och förr eller senare kommer ditt resultat. Du skapar liksom, det är ju inte ett trevligt ord här, ghetto, men du skapar liksom extremt segregerade områden. Vi har liksom båda hållen. Det är ju lika mycket till exempel mitt ansvar som mer privilegierad person. Jag väljer ju aktivt att inte bo i Rinkeby. Alltså det är ju, de som bor i Rinkeby kanske inte har något val att bo någon annanstans. Så att det är ju liksom, vi är ju alla delaktiga i den här processen. Alltså, vi segregerar ju från varandra. Ja. Det är ju de vita som flyttar bort, man ska säga. Det är ju white flight, liksom. Så att vi är ju alla delaktiga i den här processen. Det är inte något som bara händer. Alltså, hade man då planterat den här trädgården som du beskriver medvetet och tänkt, okej, hur ska vi göra ett samhälle så bra som möjligt, och haft en vision om att vi ska ha ett harmoniskt samhälle och jämlikhet, till exempel. Då hade man ju enkelt kunnat planera samhället. Vi bygger liksom lite radhus och lite villor och lite så här, och så investerar vi i skolan och ser till att skolan inte är segregerad, utan alla barnen möter varandra, känna varandra och så vidare. Investera i liksom anpassad undervisning för alla. Då skulle vi kanske inte sitta här nu med liksom, vad är det, 15 skjutningar den här månaden liksom, och gängen som har helt spårat ur och tagit över. Det kommer ju inte från ingenstans, men det är ju som att det börjar växa ogräs i den här växtligheten, och vi låter det bara växa och växa istället för att faktiskt tänka om hur ska vi plantera det här. Så jag tycker det blir så tydligt att vi är så bortkopplade från konsekvenser av vårt handlande. Hade vi tänkt långsiktigt och verkligen funderat på konsekvenser, då hade vi ju tänkt annorlunda kring hur vi investerar våra pengar i samhället. Ja. Tack för mig! Det var mitt TED-talk.
Nej, men det är så, och sen så har jag haft ögonen öppna då för olika träd, och tänkte se om du läste en nyhet eller känner till ett speciellt träd som heter Sycamore Gap Tree.
Oj, jag känner igen det här. Men jag vet inte.
Ja, vad roligt. Har du din telefon där så ska jag skicka över en bild.
Ja, jag ska kolla.
Det här är nämligen ett slags lönnträd. Alltså sycamore. Det besjungs ju väldigt ofta i så här engelska. Det är ett...
Ja, det var nog det jag tänkte på. Det känner jag igen från någon låt, liksom.
Ja. Nu ska vi se vilken det är. Det är nog någon Simon & Garfunkel. Sycamore tree, sådär där. Men just det här sycamore treet växer i en ort i England som heter Northumberland. och det är ett 300 år gammalt träd. Fick du upp det där?
Ja, jag kollar. Jättefint. Ja,
300 år gammalt träd som växer där det tros har varit en länge med träd, men det här är den enda kvar som växer i ett... en skarv då, eller en liksom en klyka från i en ruin av en gammal romersk mur. Alltså romarna var ju uppe i England och härjade. Så det står jättevackert. Och som du ser här så har det blivit känt en gång för att det var med i Kevin Costners upplaga av Robin Hood, Prince of Thieves. Mm. Och även i den här Bryan Adams-videon.
Klassiker.
Ja, everything I do for you. Och det här är ett så här... så det är ett träd som man åker och gifter sig vid och som man så här, döper barn vid och har liksom så här, druidiska live kring och sånt där. Och det är uppe för så här, tree of the year i olika tävlingar och sånt i England. Nu ska jag skicka en till bild om en nyhet kring det här trädet. Ska vi se. Får du den där?
Oj.
Vad kanske var därför du kände igen det? Det är alltså en bild på trädet när det är nedhugget. Och texten att en 16-årig kille har häktats för att ha sågat ner det här trädet. Liksom en natt här om veckan. Och man blir så... Ja, beskriv, hur känner du när du ser det här?
Nej, jag blir ju ledsen alltså.
Ja. Det blev jag med.
Kan inte beskriva det bättre. Men jag känner mig väldigt ledsen, uppgiven. Ja.
Men och det är liksom... Alltså för jag har tänkt på den här bilden mycket kring... Alltså det är någon som har gjort ett så här... Hämnas på vuxenvärlden eller någonting. Liksom...
Ja,
hur fuckar med... hur fuckar med så många som möjligt. Alltså så här. Mm. Och sen det är bara en parentes.
Skolskjutning, som en skolskjutning.
Ja, men att jag har alltid... Alltså, särskilt genom så här engelska sagor så har jag alltid snappat upp hur så här vikten av ett träd beskrivs i så här engelsk litteratur.
Oh.
Det finns ju egentligen med, alltså det finns ju mycket som helst. Det är så här, Nalle Puh utspelar sig under olika träd, så här speciella träd.
Ja, oh, just det.
Magiska träd i så här gamla sägner. I Sagan om ringen så förekommer det liksom 2-3 gånger att det är betydelsefulla träd som har någon slags här gudasänd gåva och sen så kommer någon djävul och hugger ner dem. Alltså att det har så här, det är liksom vårt förhållande till träd är att de symboliserar tiden på något sätt och liksom vårt hela våra liv,
ja, just det,
är som träd. Och jag tror det är därför som jag drabbas, jag får alltid en sån här fruktansvärd känsla när man sågar ner eller hugger ner ett träd. Och har alltid känt att så här, folkmord eller utdrivningar eller mord i sig är som att så här, hugga ner ett träd. Att det är någonting som är så här, extremt oåterkalleligt. Man vill bara så här, liksom, in och fixa och limma och så här, spola tillbaka tiden. Att det är... Det är liksom den starkaste symbolen för någonting som är helt... det går inte att göra rätt, liksom.
Det tar ju så mycket tid. Alltså det, ja, men som du säger... Alla, då.
Ja.
Men det är någonting som bara måste ta sin tid. Det går inte att stressa fram. Det går inte att klicka snabbt, uppdatera hemsidan så går det snabbare. Nej. Men också, det finns ju också något väldigt symboliskt i det. Alltså dels att trädet liknar... På många sätt, typ såhär, placentan, såhär, livmodern, typ. Alltså vad heter det? Livmoderkakan. Att det ser ut som ett träd.
Ja, moderkakan.
Livets träd. Ja, precis, moderkakan. Och sen också att det finns ju många politiska strider som handlar om träd. Typ såhär, almstriden i Stockholm var ju också en stor fight om ett träd. Det har varit mycket sådana här...
TV-eken typ. Nyligen där.
Just det, TV-eken. Och sen har vi haft exempel på typ så här rika gubbar, typ Djursholm, som hugger ner något träd som är i vägen för deras sjöutsikt utan att de har tillstånd för det, som tar sig friheten. Det är också så här någon slags uttryck för den här
extrema
så här, individualismen.
För vad var det, 5-10 år sedan så dömdes ju några för att de hade längs Norr Mälarstrand så går en gammal vad heter det, länga med träd som någon hade skjutit in giftampuller i. För att för att öka värdet på lägenheterna där. Alltså liksom för att det då skulle bli sjöutsikt. Ja, men det finns någonting liksom väldigt oåterkalleligt. Det är liksom svårt att plantera om. Eller liksom, det tar väldigt lång tid. Det sker i realtid. Det är som livet själv liksom. Samtidigt som det är någonting som... som står för även människans liksom överlevnad med kretslopp och att man kan ta skydd och ja, med hela symbolismen med så här förgrening och gud vet det, släktträd. Bara så här, vi klär ju träd i på något sätt att det ska liksom, det symboliserar ju livet för oss på så himla många sätt.
Välkommen till det filosofiska rummet med kulturbarnen.
Ja. Men sen så var det var ju väldigt intressant att du tog upp det här med förorten och segregation och så också. För att jag har även läst eller lyssnat på talboken Ett ord för blod av Faiza Idle. Har du hört talas om den?
Nej, är det hon, den här unga tjejen som talar ut? Nej?
Jo, precis. Det var ett stort reportage med henne och hennes mamma i lördagsbilagan i DN förra veckan. Det var lite så jag fick upp ögonen för den, tror jag. Men det klingade bekant på något sätt. Men hon är i alla fall en ung poet och författare som skriver väldigt ingående från mitt inne i Tensta-Rinkeby-konflikten och de här gängkriget mellan dödspatrullen och 28 som uppstod där 2015, om jag inte har rätt, 2013. Som handlar om allt det här, att liksom hamna på en ny plats och akklimatisera sig i samhället och vad som händer när saker liksom inte är byggt från grunden och ja, precis allt det här som du beskrev, kort och gott. Det var ju roligt, nu behöver inte jag berätta om den här boken. Ja. Du har redan berättat om den. Men det är ett tips om man vill ta del av, för jag tycker det är så angeläget att man förstår vad som händer i de här konflikterna. Men precis som du, så vi var inne på ett tag sedan att man kanske inte orkar ta in det från hiphoppens sida. Eftersom det är liksom, man är trött på den gangsterromantiseringen.
Ja, men verkligen, jag hade ju en liten utläggning om hur jag älskar ju hiphop. Men jag blir liksom, det går inte längre att lyssna på det nästan. För det blir för nära. Det är inte kul längre. Kanske lite slarvigt uttryckt av mig, men jag hoppas ni förstår vad jag menar. Att så här, det går inte längre att bara skoja om någonting. Det är så här, det har gått. Nej, det blir så här fadd smak i munnen liksom. Ja. Och det kanske många har känt länge, men jag vet inte. Något har hänt i mig att jag kan inte längre.
Nej. Men Faiza då, hon är hon liksom sjösatte sitt poesi. Hon märkte att hon var liksom, hade en knack för ord för flera år sedan och började så här, läsa upp dikter på Instagram och fick liksom jättemycket feedback. Men sen var det liksom hedersrelaterade saker, gängrelaterade saker som gjorde att hon inte kunde fortsätta med det. Att det liksom innebar en fara. Ja, hon blev liksom förbjuden för det och tystad. Men nu så skiter hon i det och gör verkligen liksom en storartad debut. Och hon har varit på bokmässan och hon dyker upp i liksom Nyhetsmorgon och sprider sitt ord på ett jättemodigt sätt. Och just den här titeln då, Ett ord för blod, det är första raden i den här dikten som hon läste upp då för några år sedan på Instagram. Den går, första delen av den dikten går så här. Ett ord för blod, så många mord. Ljuset försvunnet i en ort som blöder. Bröder skickar varandra till döden utan att tänka över. Ett sorgligt kapitel i en bok som är folks liv. Och sen så fortsätter några. Det här är även förordet i hennes bok då. Och det handlar om att hon söker ett ord för att beskriva smärtan och sorgen och just blodet, men att orden liksom inte räcker till för att förmedla det. Men jag tycker ändå att det är liksom, ja, men för mig har den här veckan handlat om att träden kan lära oss mycket av om det. Om just den här, för att ta in någonting som är ganska ofattbart och ogreppbart, men liksom som symbolik så har det funkat i några hundra år och kommer fortsätta funka framåt också.
Ja, fint.
Ja, så jag rekommenderar alla att tänka på träd och köpa den här fantastiska boken. För den är också väldigt väldigt välskriven, och det känns ju som att den liksom utspelar, den är verkligen inte sensationell eller så här, den tar inte plats på ett liksom roffigt sätt, utan den berättar rakt inifrån liksom på ett, och är väldigt sympatisk.
Ja, det finns ju ett extremt stort, en stor hunger efter de här berättelserna, tänker jag. Också, som du säger, just inifrån, liksom, att förstå vad är det som pågår i vårt land. Liksom, att få höra det här, vittnesmålen, är väldigt viktiga.
Ja, för det är knappt någon utifrån som kan berätta om det. Liksom.
Nej, det är svårt att veta när man inte riktigt kommer in.
Ja, men jag tror som du att berättelsen kommer börja för ganska många år sedan. Så att grogrunden för hur det ser ut idag är inte liksom skapat över en natt. Eller det var inte liksom hiphopen som hittade på det.
Nej, exakt. Det blir alltid så konstigt när folk liksom bara, oj hoppsan, var kom det här ifrån? Man bara, ja, ni har ju jobbat på det här nu i 30 år att försöka montera ner landet. Liksom. Förr eller senare kommer det ju effekter. Det blir man planterade ett ogräs för 30 år sedan och nu har det inte tagit över. Liksom.
Ja, nej, men det känns som de många som bor där är ju liksom bara offer för den, för det systemet. Liksom. De spelar den rollen att få ta de här rollerna. Liksom.
Man är ju oftast maktlös. Jag läste någon som jobbade mycket i utsatta områden och som sa, liksom, hur gör man om man har barn som är pojke? Och vad ska man göra? Och då var det så här, mitt första råd är att flytta, men de flesta har inte råd med det. Då mitt andra råd, ta ett banklån och bygg ett gamingrum så att de aldrig lämnar huset.
Ja.
Man borde väl skratta och gråta när man läser det.
Ja, men verkligen.
Ja. Ja, men vad har du annars haft för dig i kulturveckan?
Jag har försökt göra mig kulturell, kan man säga. Jag har stämt om mitt piano för andra gången i studion den här hösten. Det är nämligen med den här extrema fukten som jag tror du och jag och alla som lyssnar har märkt, så sväller delar i ett piano som gör att strängarna så här, drar åt sig. Och då ändrar de frekvens. Alltså när man stämmer ett piano så tajtar man ju till eller försvagar spänningen på varje sträng. Alltså som en gitarr, fast det är flera hundra strängar. Och då när det blir fuktigt så stämstocken då, som de här små pinnarna sitter i, den sväller och då dras det, det är liksom flera ton, det är 15 ton dragningskraft i ett piano eller något sånt där. Så att det liksom drar till så att hela, det är hela liksom varje ton drar upp sig lite så här. Och då, det är ju fine, alltså det blir inte direkt ostämt per se, för att det låter likadant när jag spelar på det. Det finns inga enstaka toner som liksom bråkar eller låter falska. Men om jag ska spela in det och någon annan ska spela till, då blir det falskt. Så att jag kan liksom, jag måste stämma det ofta för att det ska funka tillsammans med andra instrument som jag spelar in och så. Lite komplicerat. Men jag spelar just nu jättemycket piano i alla fall, för att det finns efterfrågan på piano som låter så som jag spelar det. Och särskilt då i mitt hus där de gör mycket house och dansmusik och så här chill grejer och allt möjligt. Och jag har även bestämt mig för att i framtiden ska jag släppa mer och mer musik under mitt eget namn. Alltså vid sidan av det här The Color Red.
Ja, vad som, kul! Ja, men det är klart.
Som jag har drivit, så kommer nu är jag klar med ett kapitel av det, och det var det här liksom som jag fick kulturrådspengar för att spela in i en stor studio med band och så att det blev lite olika konstellationer och så. Nu kommer det gå mer och mer åt liksom i en proddad riktning som är lite mer liksom dans och elektroniskt, tror jag, fast också med liksom
spännande,
mycket organiska, och då kommer det liksom heta Pontus the Wolf and the Color Red i framtiden, det som jag släpper där.
Och sen kommer det heta Pontus the Wolf Arena.
Ja, exakt. Men det ska bli spännande. Det blev liksom som ett så här, nu kan jag stå upp och berätta, nu är det här min musik liksom. Nu gör jag inte det under en pseudonym eller ett bandnamn eller vad det var. Utan nu faller det här in under mitt namn också. Blev det så här plötsligt tydligt för mig att så skulle det vara.
Det är så konstigt det där, hur man plötsligt bara, ja men just det, ja. Det är ju så här jag kan göra det. Så kände ja. Jag nu när jag sålde in lite frilansartiklar här. Jag bara, ja just det här kan ju jag väldigt bra.
Ja, just
det, jag är ju jättebra på det här. Ja. Det här är jag liksom, ja, så, men ibland så ser man inte riktigt skogen för alla träd. För att hålla uppe vår metafor.
Jag har varit lite förvirrad också eftersom jag sjöng förr i tiden under det namnet. Och jag sjunger nu också, men min musik som jag släpper nu vill jag ju kunna ta in olika sångerskor. Och
ja, just det,
främst
det
sångerskor, men lite sångare också. Men då liksom, det där är så himla arbitrary också på Spotify och streamingtjänster. Var det är man släpper på något vis. Alltså, artisten kan ju verkligen vara så här, Pontus the Wolf och The Color Red och Ida Tirén. Och så är det bara en låt liksom. Det behöver inte vara del av en karriär eller så. Så det kommer nog se jättebra ut.
Jag fick också en liten boost här hamdagen nu när jag var hos mina föräldrar. Så hade min pappa berättat att han hade träffat på en lyssnare på podden. Och som inte bor i Värnamo, jag ska inte hänga ut den här personen. Men han bodde i en mindre stad i södra Sverige men inte Värnamo. Men han var där för att han var hälsad på familj. Och Ben berättade att han älskade podden och lyssnade på den varje vecka. Så
wow,
hej till dig.
Cool.
Men också att han älskade min bok. Mm. För er som inte har läst den heter den Att omfamna ett vattenfall. Nej, men han älskade den och jobbade på ett bibliotek. Och han brukade rekommendera min bok till alla. Och om han skickade ut så här bokpaket så la han alltid med min bok i bokpaketet.
Mäktigt. Det är jättefint.
Så jag blev jätteglad verkligen. Alltså man vet, man så här, påminner sig just det. Man vet aldrig vem det är där ute som hjälper, som höjer på en liksom.
Nej,
man ser ju inte riktigt det. Man sitter hemma och knappar på sin dator och känner sig helt ensam och värdelös och liksom ingen bryr sig om vad jag gör. Och så, ja, så sitter det någon där ute och pushar min bok till sina låntagare. Alltså shout out till dig, jag blir jätteglad. Men man vet aldrig vad det är som pågår under kulisserna. Och det där brukar du ju alltid säga när vi pratar om poddens vara eller icke vara.
Mm.
Att meta i podden. Men att du brukar alltid säga att man vet aldrig vad saker leder. Och nu nyligen så rekommenderar jag ju dig för ett jobb också som det verkar som att du kommer göra.
Ja, jag ska liknande ha möte med dem på tisdag.
Ja, det var som jag rekommenderade att Pontus är så otroligt bra på att klippa och producera och sådär, så att poddar. Så det kanske, man vet aldrig vad saker leder. Och nej, men jag blev så himla glad när han sa det här, för att han hade också sagt till min pappa att han längtade jättemycket efter min nya bok och undrade när den skulle komma och så vidare. Så att det var, man blir liksom, man får sån här små boostar. Jag berättade ju för ett tag sedan i podden, tror jag, att jag hade träffat på min gamla teaterlärare från mellanstadiet som också hade läst min bok och ville läsa nästa. Och så här. Man får någon gång, någon månad får man en liten påminnelse. Så här, ja, just det finns någon där ute som bryr sig om det jag gör. Och det betyder jättemycket, tycker jag, att känna att man, ja, det finns någon mottagare till det man gör, för man är väldigt ensam när man skriver. Så att jag kan berätta då, jag har ju faktiskt inte sagt det nu på ett tag i podden om min nästa bok, men det ser bra ut. Det ser ljust ut. Ja, nu, om man vågar säga det, nu kanske jag säger för mycket, men det ser
det kan
ut
inte bli värre än
sätt
att du får ta tillbaka allting.
Ja, precis. Jag ångrar allt. Men man kan i alla fall läsa nu boken från början till slut. Det finns liksom, allting finns på plats på rätt ställe, eller på ett ställe som det fungerar på i alla fall, så får vi se om jag ändrar det. Men nu finns allting där, så nu är det bara en fråga om att fortsätta redigera språk och sånt, men nu är i alla fall allting på plats och det går att läsa den från början till slut och den är begriplig. Så att det känns ändå skönt. Jag tror jag sa det för ett tag sedan, men nu menar jag det ännu mer. Att skulle jag liksom coola vippen, gud förbjude, idag, så kan jag fortfarande, någon skulle nog kunna styra upp det här så att det går ge ut boken.
I dödsscenen så hostar du från, ta den röda mappen där borta.
Jag liksom
naturkultur.
Jag kommer tillbaka och spöka lite hos lämpliga personer och viska deras öra. Nej, men det är ju tydligen ett väldigt vanligt skräck hos författare, har jag fått lära mig, att dö innan boken är klar. Att det är väldigt många författare som är rädda för det. Att så här,
det kan jag tänka mig.
Ja. Mm. Det finns det ju många hoppas jag inte.
Klassiker. Mozarts Requiem kommer ju till tanken där. Och även Eyes Wide Shut. Stanley Kubrick dog ju innan premiären hade varit för den.
Ah, det kom också en bok nyligen av Old Lean, alltså Young Leans pappa. Christopher Leander, poet och författare. Han skrev en bok, en essäbok nyligen som heter Den oavslutade litteraturen. Och den handlar om just böcker som inte riktigt blivit klara av en eller annan anledning. Nu hoppas jag ju inte att min kommande roman ska sälja sig till den kategorin. Utan som det ser ut nu så har jag någon slags förhoppning om att den skulle komma. Först hoppades jag till våren, men det var tydligen inte. Det är ju så långa läggningar med tryck och sånt här. Men det blir kanske till sommaren eller hösten. Jag hoppas ju lite mer egentligen på vår och sommar, som jag sagt tidigare. För att det är så mycket konkurrens på hösten, mycket böcker som kommer. Men
ja, men då får du andra sidan åka till bokmässan. Det är ju kul.
Kanske. Men det kan man ju faktiskt få om boken kommer på våren också. Alltså det är ju fortfarande aktuell. Boken är ju fortfarande aktuell. Liksom,
ja, jo, men så är det ju. Ja.
Nej, men vi får se. Jag jobbar på. Men det känns ändå, jag känner mig optimistisk nu, försiktigt. Och jag har faktiskt skaffat en app som jag tänkte, jag vet inte om jag ska rekommendera den egentligen, men jag kan informera om den. Jag tycker den är lite för dyr för att jag ska rekommendera den. Men jag har någon sån här, man får någon sån här referral. Så tänker någon skaffa den så kan ni skriva till mig, så kan ni få en referral-kod av mig.
Ja.
Det är nämligen, den heter, det finns säkert många såna appar, men den här heter Speechify som jag använder. Jag vet inte om den är bäst, men det var den jag orkar inte leta. Det är alltså en AI som omvandlar text till tal, och det går ju typ att göra gratis också med ChatGPT, men jag har inte orkat.
Jag bara kraschar. Vadå, att du lyssnar på den? Nej.
Att det blir en ljudbok av texten. Okay. Så då kan man ladda upp text, till exempel ett foto av text eller typ en PDF med text, så kan man omvandla det till tal. Och man kan också göra, det finns en gratis version, då får man typ så riktig sån här robotröst som bara bra. Men man kan också välja då om man betalar, som jag gjorde. Jag tyckte det var alldeles för dyrt, by the way, men jag fick någon sån här rabatt också, typ så här 800 eller något sånt där, för ett år. Men det som jag använder ju som ett arbetsverktyg, så det som händer då är att jag kan läsa upp text, som jag typ går på en promenad, så kan jag fortfarande lyssna på texten. Och det har varit väldigt effektivt för min bok, eftersom jag då kan välja att ladda upp olika nya versioner av boken som jag jobbar med liksom, i PDF, och så kan jag lyssna på det som en mycket konstig ljudbok.
Ja, men gud vad spännande.
Och det är oftast det att man får höra det, så hör man ju direkt att den här dialogen funkar inte liksom, eller nu blir det konstigt, och man får lite distans i texten och kan se den på ett nytt sätt när man bara sitter och läser och tragglar. Problemet är bara att betoningen är väldigt konstig. Och särskilt när det kommer till dialog och sånt där, det kan vara lite, man fattar inte alltid att det är dialog för att den har liksom fel betoning. Men jag kan ändå tycka att det är ett litet tips, svagt tips, om man är i min position då. Att det, man får ändå höra det på lite annat sätt.
Det där är ju väldigt spännande, att det kommer ju liksom komma helt nya dialekter genom AI. Alltså om man lyssnar på så här upplästa saker, så kommer ju folk efterhand liksom imitera det, precis som att folk skriver mycket sämre nu för tiden. Så kommer ju folk börja prata.
Du imiterade ju nu.
Ja, visst, det var likt, eller hur?
Och ja, det var så kommer
liksom, det kommer ju bli som ett nytt talspråk, känner jag. Att man liksom börjar lyssna på AI-snack mer och mer.
Kanske. Ja.
Till exempel så kommer ju, jag läste att Spotify beta testar just nu en så här instantaneous AI-översättning av sina poddar. Alltså så att man kan lyssna på kulturbarnen Los Niños de Culturas.
Oj!
Liksom.
Men alltså vadå? Så man kan liksom lyssna på kulturbarnen på andra språk?
Exakt.
På Spotify.
Ja, nu, vi är inte med i beta-testen, men i framtiden så kommer vi kunna göra bort oss på alla språk. Från ett strikt Stockholmsperspektiv, Stockholm-Värnamo-perspektiv på den svenska populärkulturen. Det känns ju mycket bra.
Oj.
Men då tror jag folk kommer höra oss som låta exakt sådär, som totala betoningsidioter i alla världens länder på massa olika språk.
Oh my god. Men ja, det där, alltså, men samtidigt kanske det bara är en tillfällig period, det här betoningsproblemet, den kommer kanske lära sig det också. efterhand.
Ja, jo, det blir så bättre. Kan det vara.
Mm. Så. Det har kommit ett nytt verktyg, fick jag lära mig på den här workshopen i Lund, som översätter handskrift till text, som då är alltså en AI. AI-app som jobbar just med handskrift speciellt, och de använder den som blir på stadsarkivet, så att man kan, om man vill vara delaktig i det här, så kan man gå ner dit och vara volontär och hjälpa till. Så då skannar de in texter som man får fota själv ur arkiven då, gamla 1700-tals texter och sånt här, handskrivna protokoll och så vidare, och brev och sånt här. Och så kan man, så kommer då verktyget att läsa av och komma med ett förslag. Och ofta är det ju väldigt bristfälligt, så då får man själv gå in och liksom rätta till det. Mm. Så man är med, och ju fler människor som gör det här, desto bättre lär sig verktyget att bli bättre. Så ju fler människor som gör det här, så kommer det bli, så det krävs liksom träning.
Ja, men det är väl på tiden att det där blir bra liksom. Det där har man ju tänkt att det ska funka väldigt länge.
Ja, precis. Och det är ju, i och med att det är svensk handskrift, kanske det är lite annorlunda. Ja, det kanske inte riktigt går att översätta alla länder liksom. Så att det är ju, måste ske lokalt. Så att de är väldigt så här, snälla, hjälp till. Var med liksom, uppmuntra folk att komma dit. Och
de bara, snälla, hjälp till att göra AI:n bättre så att den kan ta våra jobb.
Alltså, ja, jag kan säga, Transkribus heter det här verktyget då. Men alltså, och alla kan ladda hem det och använda det. Men ja, fast ändå inte. Alltså, det gör ju egentligen ingens jobb. Eller, det är ju inte som bara att sinka ner forskningen att det tar så jäkla lång tid att läsa handskrift. Hade man kunnat få tillgång till handskriften lättare, då hade ju forskare i hela världen kunnat delta. Så det kommer ju speeda upp forskningen jättemycket. Och jag tror inte så mycket automatisering. Jag tror inte det är ett problem att det blir automatiserat. Alltså, jag tror det kommer bara... Nej. Positivt för mänskligheten att vi kan få tillgång till mer information. Istället för att sitta och lägga en timme på att tyda två ord, så kan man lägga en timme på att faktiskt göra forskningen som man är ute efter.
Just det. Ja, jo, men det är väl sant. Det kommer ju också inte automatiskt bli jättemånga som tycker det där är kul heller.
Men tänk att man kunna söka i texten. Alltså typ så, kontroll F, söka efter någonting. Istället för att sitta där i 3 timmar och leta liksom för hand i något protokoll efter någon särskilt namn. Eller
ja, jo, men det är helt det sant. Jag stötte på ett språkligt problem idag som jag inte kunde googla. Som jag var tvungen att ringa min mamma. Jag hade varit på, jag kan fråga dig också vad du hade sagt. Jag var på Karl Elds ateljémuseum idag.
Åh, där det var underbar plats.
Avslutningsavis
alla.
Är det. Och jag växte upp i ett liknande hus med så här kärat trä uppe på ett berg. Fast inte lika välbevarat. Så att jag får oerhörda associationer och nostalgiska... liksom, känslorna är där.
För lyssnarna som aldrig varit där kan vi ju säga att det är då en känd skulptör, Karl Eld, som hans ateljé uppe i Stockholm är bevarad för eftervärlden intakt, så man kan gå dit och titta. Och ofta har de också utställningar parallellt med inredningen, så har de också utställningar av olika samtida konstnärer. Och de har bara öppet på sommaren, för det är så himla kallt på vintern, så de har inte, liksom, det går inte riktigt att värma upp det och sådär.
Nej.
Så att det är bara på sommaren som de har varit.
Men de hade avslutning, och då kallade de in Jazzagenturen och Leo Lindberg Trio. Så de spelade i trädgården där. Det var tydligen, alltså, total succé. Det kom 400 pers.
Nej, men gud!
Till den lilla ateljén. Så det är väldigt tjockt.
Ah, vad kul.
Det ligger där i Roslagstull uppe på ett litet berg. Och jag fick höra historien om att han är bland annat, kändast är väl hans Strindberg-staty i Tegnérlunden.
Jo, det får man nog säga.
Ja. Men han har gjort massa utsmyckningar i Stockholm, var väldigt kontrakterad där runt 100 år sedan ungefär, när så här Stockholms stadshus byggdes och allt sånt där. Men han dog av att han inandades de här giftiga... Man jobbade utan skyddsmask på den tiden. Även Carl Milles av Off Millesgården fame, där jag spelade i torsdags. Drog på sig lungcancer eller liknande.
Oj, jag visste inte att det var liksom samma. Oj.
Nej, det hade något jätteäckligt namn. Men jag kommer inte ihåg vad det var. Men fantastisk plats. Jo, men då... Och då skulle jag skriva en caption på mitt Instagram-inlägg. Du har ju inte Instagram, så du har inte läst det. Men då ville jag säga någonting. Min inre skulptör på Karl Elds ateljémuseum. Alltså, förstår vad jag menar? Att man liksom... förverkligar en dröm. Alltså att man sin inre skulptör.
Jaha. Att du väckte liv eller såg eller du aktiverade eller...
Ja, alltså, genom, du är på rätt spår. Genom min mammas hjälp så jag gav henne några alternativ och då valde hon ut frammanar.
Min ja, men det var bra.
Det var väl fint. Men det, det kunde jag, det hade jag ju behövt någonting som AI avläste liksom 100 böcker ur en svenska litteraturkanonen 1943 liksom. För det är ett sånt gammalt lite... uttryck. Men det fanns liksom inte.
Men det är lite samma som när jag... Det finns en grej som heter känslohjulet. Och det är typ ett hjul, då en cirkel. Och inuti finns det så här grundläggande känslor som de flesta kan liksom i alla fall känna igen. Typ så här ilska, sorg, glädje och så vidare. Och sen finns det ytterligare ett lager. Tänk dig en cirkel då. Så det är en cirkel till omkring. Och då beskriver den olika uttryck för den här. Och sen fortsätter det så, liksom flera lager. Ja. Så här. Och det kan man då kan man kanske komma närmare den faktiska känslan. Man kanske trodde att det var ilska, men egentligen kanske det var något annat som ligger bakom. Mm. För att ilska kanske är uttrycket för någonting, att man är arg, men egentligen är man kanske ledsen eller något annat.
Frustration. Och, ja, jag fattar.
Ja, och då såg jag på en... Jag klarar inte av att TikTok, för jag har ingen självkontroll. Samma anledning som jag inte kan ha Instagram. Mm. Det blir allt för mycket dopamin. Alltså det triggar igång min liksom... dopaminlängtan. Så att jag kan liksom inte ta bort, stänga av det. Jag kan inte kontrollera det på egen hand.
Åh fan.
Och med min dotter kan jag ju ha så här screen time. Hon får messa mig hela tiden så här: mamma, kan jag få 15 minuter till YouTube? Så jag får alltid så här olika sms med förlängd screen time då. Alltså hon får en tidsgräns på hur mycket skärm hon får använda. Medan jag har ju ingen som jag kan messa. Pontus tycker jag. Får jag mer screen time? Så att jag kan liksom inte riktigt kontrollera det själv. Så jag har liksom bara valt att avstå. Jag har landat i att det här är bäst för min psykiska hälsa. Och fokus på andra saker. Att jag inte ska bli distraherad. Det är bättre att jag bara tar bort det här. Mm. Och flera andra skäl då. Men det är en av stora skälen för Instagram. Och framförallt för TikTok. För att i perioder har jag laddat hem TikTok. Och jag tycker det är fantastiskt att sitta där och scrolla. Och det är så mycket information. Och jag älskar information. Jag älskar när det är spännande och det är nytt. Och det är dopamin. Och så mycket intressanta idéer. Och liksom, jag kan fastna i flera timmar. Och så blir jag helt utarmad efter det, för då har man fått så mycket dopamin att man bara såhär, okej, nu, eller vad det nu är man får liksom. Mm. Och efteråt så blir allting väldigt svårt att ta tag i, för då har jag liksom tömt ut mitt lager. Så att jag undrar, för nu var jag lite så gräsänka, för att när jag kom hem från mina föräldrar igår lördag, idag är det söndag, då hade jag, min kille är i Rom den här helgen, för han spelar med sitt band. Ja, han har ett band som heter Speedway som spelar hardcore punkmusik, och de spelade i Rom den här helgen, så att han kom inte hem för nu alldeles strax, vi är på kvällen, som ni kanske märker på vårt tempo att vi är lite trötta. Han kommer snart hem här från flygplatsen, och då visste jag att jag skulle ha ett helt dygn så här själv i lägenheten för min dotter och sin pappa, och det är inte ofta jag är själv här, så att jag tänkte att nu ska jag fan unna mig att ladda hem TikTok. Jag vet ju med mig, jag kommer fastna, jag kommer sitta flera timmar, och nu gör jag det. Istället för att dricka alkohol eller vad folk nu gör, knarkar, så laddade jag hem TikTok. Mm. Och då såg jag en video som handlade om det här, att det var en tjej som berättade att hon hade liksom ringde upp sin kompis och försökte förklara så här, vad är det för känsla jag känner, jag är arg, jag är ledsen, och så pratade de typ så här, hennes kompis började googla så här, försöka reda ut vad är det du känner så här, och höll på typ en halvtimme snacka, och det hon landade i var att hon kände förödmjukelse.
Svårt, om man inte har ordet för det, att beskriva.
Ja. Och det är som något tydligt, tycker jag, när man får sådana exempel, alltså det som du beskrev nu också. Plötsligt tar man ett ord för någonting och då bara, då vet jag vad det är. Det är väldigt så här läkande på något sätt att få ett ord för någonting, och plötsligt kan man förstå sig själv vad det är. Och det är också det, tycker jag, så här, när alla håller på nu och kritiserar att folk får diagnoser, alltså neuropsykiatriska diagnoser hit och dit, och att de tycker att det är, man får det för ofta och att det är för mycket snack om det här och så. Alltså jag kan ju förstå den invändningen. Nu är jag ju själv en av de personerna som har de här utmaningarna liksom. Så att jag, och det som har hänt för mig när jag får språk för de här sakerna och plötsligt kan börja förstå vad det är som är problemet, då kan jag ju plötsligt också förändra mitt beteende eller anpassa mitt liv så att jag kan leva bättre. Och exempel, en grej som jag har märkt är att jag blir väldigt trött av sociala sammanhang. Alltså jag vet att skulle jag åkt på bokmässan bara som gäst nu och varit där i 3 dagar och minglat runt och så här, jag skulle varit helt utmattad i typ en vecka, kanske 2.
Ja.
Och jag har inte tid. Jag klarar inte av att vara typ helt sänkt i en vecka efter det.
Nej, det är ju utöver normal återhämtning, verkligen.
Ja, jag har lite större behov av återhämtning än många andra. Liksom. Och då blir det
och
så
av
här,
andra saker
då,
kanske? Eller andra faktorer
precis.
Som spelar in?
Exakt, och det kan jag ju prata om någon annan gång i podden. Men jag har bara fått lära mig att men då är bättre att jag inte åker. För det är liksom inte värt, jag har inte kapacitet att vara utmattad en vecka. För jag har jättemycket att göra just nu. Så att man får liksom lära sig lite och ibland sätta ord på saker. Så nu vet jag, det är det som gör mig trött. Då ska jag undvika det. Och jag vet till exempel på torsdag när vi ska spela in livepodden, jag kommer bli skittrött av det. Så jag kan inte boka in någonting. På fredag måste jag se till att jag inte har någonting viktigt på mitt schema. Då får jag bara se till att vara hemma och ta det lugnt. Typ.
Ja.
Så man lär sig... Och sätta ord på sig själv och sina känslor.
Sannerligen. Ja, men det är klokt sagt. Vi låter det vara slutorden. För vi måste spara några ord till på torsdag också. Kan inte bränna av allt vi tänker och känner.
Och vi ses snart. Tack för att ni lyssnade. Och kanske lite så här mysigt avslappnat avsnitt.
Ja.
Och tack för att ni tipsar era kompisar och era låntagare om oss och våra böcker och musik och vår podd.
Tack för de 101 avsnitten, Ida. Det har varit spektakulärt kul. Härligt.
Tack snälla Pontus, du har gjort ett fantastiskt jobb.
Du.
Utan dig hade det verkligen inte hänt. Varje vecka övertalade du mig att fortsätta.
Ja, men det är, du är lätt, du svarar peppigt. Gud vad kul. Ta hand om dig så ses vi på torsdag.
Ja. Och om man vill visa sin uppskattning, om man nu har gillat oss en period, tipsa jättegärna om oss. Vi blir så himla glada.
Ja.
Nu är det en bra tid.
Det finns ju på Instagram också. Där kan man ju interagera och dela och tjoa och tjimma.
Okej, och vi ses snart på torsdag eller i etern.
Härligt. Hej då!
Hej då!
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.